I över 30 år har han varit programledare. Han är en av våra mest folkkära skulle jag vilja säga. Men han började som radiopratare. Välkommen hit, Anders Lundin.
Tack! Kul att vara här.
Tackade du ja direkt?
Ja, det gjorde jag väl tror jag. Jag tyckte det är, väl, det är roligt att gå och podda lite. Man känner sig så otroligt intressant när folk ställer frågor om en i en timme. Så det är väl alltid smickrande. Ja, nej. Ja, och sen, det var jättelänge sedan jag var med på någon podd så det var väl dags helt enkelt.
Och visste du vem jag var och sådär?
Nej.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Innan vi kommer in på din jättelånga karriär så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
Mm. Ja, den är väl ett litet romantiskt skimmer för mig själv. Blandat med grus från gångvägar och taggiga buskar som sliter upp armar och knän. Jag är uppvuxen i Farsta, en ABC-förort. Arbete bostadscentrum som var helt jul att växa upp i, tyckte jag. Det var perfekt planerat med cykelvägar mellan husen, små dungar och leka i turordning, kunna gömma fantasilekar om att det är dinosaurier som springer där och så småningom andra världskriget och leka. Det var väldigt fint lekmässigt och jag hade min bästa kompis Ronny och det var... Och så Magnus, det var liksom dem och några till. Det var en liten värld mitt i liksom Stockholm ändå. Och lite hemmafruar runt omkring. Min mamma var dagbarnvårdare. Så det var väldigt tryggt. Jag var sjuk väldigt mycket. Så att, vi åkte in och ut på sjukhus rätt mycket med mig. Det var allergi, eksem, astma. Jag vet inte vilket som var jobbigast. Det var väl kliandet kanske. Astma var jobbig för föräldrarna. Så jag var rätt mycket på sjukhus. Det var min kompis också. Av andra skäl. Så vi kände oss väl bekväma med varandra. Men det präglar nog min barndom rätt mycket. En uppfattning om att jag var lite skör sådär. Tror jag. Och så hade jag en jätterolig pappa och jätterolig mamma. Som jag spenderade mycket tid med. Som pappa var lite... Han var kanske busigare än jag. Han lärde mig hur man gör en slangbälla och sådana här saker. Mamma kom från Tyskland. Och hade skinn på näsan. Och var roligare och roligare med åren. Jag upptäckte att de var roliga. Jag förstod framförallt när de pratade sitt hemspråk. Att det var då kom grejerna. One-liners. På ett sätt som de inte gjorde på svenska.
Sprechen Sie Deutsch?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen, lite grann.
Ja.
Jag kanske pratar bättre än vad du gör.
Ja, das glaube ich habe nicht.
Det tror du inte. Jag är bra på att översätta om inget annat. Men du Anders, okej. Okay, så man kan säga att du har haft en idyllisk uppväxt. Hade du syskon?
Nej, på sätt och vis inte. Hon kom när jag var 9 år. Så att, liksom, jag är ju i tonåren innan hon egentligen är pratbar. Så att jag är nog ett ensam barn när jag växer upp i varje fall. Och jag leker väldigt mycket själv. Vi flyttar när jag är kanske 6. Jag får gå första klass ett halvår, en termin på första stället. Vi flyttar, alltså det är inte ens en kilometer, men det är fullständigt avgörande, för det, då klipps banden till den här lite idylliska Kristinehamnsgatan i Farsta, till Farsta strand som var lite tuffare på något sätt. Och jag hamnade utanför lite grann där. Jag fick en kompis på en gång och vi blev osams efter någon vecka, och sen så fick jag egentligen inga nya kompisar förrän i högstadiet. Jag var lite liksom den fjärde. Så. När ingen annan kunde, då ringde de på min dörr. Och någon gång vet jag att mamma, som ju som sagt hade skinn på näsan, skickade iväg dem igen. Om det inte passar annars så passar inte idag heller. Hej då, sa hon och skickade iväg.
Om det inte passar annars så vill ja, inte Anders leka.
Om du inte vill leka Anders de andra dagarna i veckan, då kan du dra åt helvete nu också. Hej då, sa hon fast på.
Tyckte du det var pinsamt?
Jag tror jag tyckte mamma var lite cool faktiskt. Att hon sa de tuffa grejerna som jag inte riktigt...
Hon var skölden utåt.
Ja, jag tyckte om den där biten av henne. Att hon hade någon slags självkänsla, tror jag. Hon...
Integritet skulle jag säga.
Hon backade inte. Jag skiter i vad ni säger. Jag vet att jag är bra. Vet jag att hon brukade säga ibland.
Hur träffade hon din pappa?
Det är jättefint. Jag tycker jag är så fin. Mamma kom till Sverige efter kriget. Köln var, som hon kom ifrån, var en stenhög. Det fanns liksom ingenting där att göra. Och så hade hon dessutom knepig relation till hennes mamma. Mamman, de fick ingen lön för. Hon jobbade och fick tvål och shampoo och tvättmedel och skurtraser som lön. Och då tog mamman det. Så att hon liksom blev som en anställd av sin morsa, och fast hon jobbade på andra sätt. Någonting sånt. Hon gillade inte läget. Och drog till Sverige, vilket måste ha varit ganska tufft. Det vet väl du. Avståndet är inte lika långt, men då var det nog ändå en annan värld och ett annat land och så. Så hon...
I alla fall för våra föräldrar.
Ja,
jag är ju
ja.
Typ
född. Jag menar det. Mm. Det var någonting liknande. Så hon drog hit och var här och jobbade. En tid som jag inte vet någonting om. Hon är 5 år någonstans i Helsingborg och jobbar. Och sen ska hon åka hem, hon och hennes kompis. De ska flytta hem igen. Men först ska de se midnattssolen. Så de åker upp till Lappland för att se midnattssolen. Samtidigt så gör min pappa värnplikten i Boden, men han tycker att de ska dra till Stockholm på permis. Men han säger till sin kompis Olle: vad ska vi i Stockholm göra? Vi tar tåget åt andra hållet, för det såg ett tåg som gick åt andra hållet på perrongen. Så de drar upp mot Lappland de med, och sen så hamnar de på ett litet vandrarhem i Arjeplog eller något sånt. Och där så träffar de två tyska brudar och så börjar de spela pingis, och sen så, and the rest is history. Sen blir de kära och så flyttar de ihop och gifter sig. Och...
På tal om ödet.
Ja, jag tycker så är alla historier om man träffas. Men det här är min historia och den skimrar förstås speciellt.
Du måste ha varit lite av en spelevink eller velat stå i centrum eller lite clown på
nej, var, ung,
eller?
Det var, hela mellanstadiet så vill jag inte alls stå i centrum. Jag är lite som sagt vid sidan av, så jag är inte riktigt inbjuden. Sen måste jag tacka Ingis och Karina. Plötsligt i sexan så är det en tjej som vill fråga chans på mig. Out of the blue. Jag hade ingen aning om att jag var någonting att ha till någonting. Men hon, det är så här, en tjej och hennes kompis som bara hänga runt mig. Och de ger mig så mycket komplimanger och uppmuntran. Jag är så rolig och jag tycker jag är söt eller gullig eller någonting. Och liksom, de pumpar mig med självförtroende, tror jag. Så att när jag börjar sjuan så är jag nog redo för att börja bli en kul kille. Så någonstans där så börjar jag skoja och upptäcka att folk tycker att jag är rolig. Och sen håller jag nog fast vid att vara rolig, så där som man lätt gör i åtminstone 10 år. Det fokusera på. Det är så jag hankar mig fram i livet. Jag är en rolig jävel.
Men du verkar vara rätt smart också, men okej.
Okay. Ja, men det kan man väl vara. Men självförtroendet får man på olika ställen. Jag levde högt på att jag var rolig i en ganska tuff värld. Det var mycket runt omkring. Bilar som skulle snos, moppar skulle snos, inschack skulle göras, knark skulle intagas och tinner inandas. Det var mycket sånt. Så man måste hitta någon nisch där man liksom fortfarande framstår som cool eller någonting. Jag har ju hittat en liten egen kompott som var lite mindre risk än de andras, och att vara rolig var liksom en del i det. Och så spela gitarr, det var ändå lite coolt.
Supercoolt.
Ja.
Jag tycker alla som håller på med ett instrument, det känns som att man är så extra duktig på något liksom, för att många gör ju inte det.
Ja, men kanske, ja. Ja.
Och så tror jag också så att just med instrument, det känns så ouppnåeligt om du inte har i uppväxten, så att säga. Så att man växer upp utan instrument, och så kan någon bara köra en liten drulledutt på så här gitarren. Man bara, men gud vad du är fantastisk och duktig. Mm. Men det krävs inte mycket för att man ska imponera med gitarren.
Okej, jag ser det nog. Jag tror nog att de tyckte jag kunde nog 3 och sen så småningom 5 ackord. Och sen, ja men det räckte rätt långt, tror jag. Helt enkelt, ja, så var det nog.
Ja, men så är det ju. Ja. Du vet ju själv hur man...
Det var rätt liksom knaper. Det var ingen... Folk hade ju inte så mycket. Liksom, här är ju tidigt 70-tal och i Farsta. Och det var ju fan ingen som hade... Det fanns en kille på Kristinehamnsgatan i något... Hans storebrorsa hade, tror jag, en Gibson. En riktig elgitarr. Som vi någon gång fick komma upp och titta på. Och sen, det var liksom det närmaste.
Det var Mona Lisa i lågen.
Ja, det var så. Det var jättekonstigt. Det var ingen som hade liksom... Det var ju inga trummor, gitarrer, basar. Först, jag fick så småningom en elgitarr, eller om jag köpte den själv. Men då hade jag ändå ingen förstärkare. Så det var lite magert så. Så jag tror nog att att överhuvudtaget spela ett instrument var nog ändå en bra grej att ha.
När visste du att du ville bli, vad ska jag kalla det för, programledare, radiopratare?
Jag tror att i Farsta så var det ingen som var någonting av föräldrarna. Jag har ingen minne. Jag tror Jannes farsa var golvläggare, tror jag. Hans morsa jobbade på tvätten. Kentas farsa var taxichaffis. Sen vet jag inget mer vad föräldrarna gjorde och höll på med. Det var helt bortom. Så jag tror inte heller vi hade någon vision av vad man kunde bli. Och, så det fanns liksom inget... den världen fanns inte riktigt. Så jag tror inte det var så lätt att ha.
Jag förstår exakt vad du menar. Uh-huh. För det är ungefär när folk frågar mig så här, hur hamnar du här i Stockholm och på Östermalm och så vidare? När jag växte upp, absolut, det fanns ju, nu växte jag ju upp 10-15 år senare än vad du gjorde. Men det var ju vår värld, så jag växte upp en förort.
Vilken då?
Stenhagen i Uppsala.
Ah.
Ja. Och då, visst, det fanns teater och höll på med handbollen och så vidare. Men så här, om någon hade sagt så här, ja, skidsemester i Alperna. Vad var det för någonting?
Nej, unheard of.
Och då kan man säga så här, ja men det är någonting man vet att de rika gör till exempel.
Uh-huh.
Men det var verkligen så här, unheard of. Vilka invandrarfamiljer åkte till Alperna en vecka och åkte skidor och spenderade 50-60 tusen? Alltså, det fanns ju inte på kartan. Alltså, som du säger, that was out of my world.
Uh-huh.
Och när det är utanför en svärd, då finns det inte heller. För man lever alltid i sin egen bubbla.
Uh-huh.
Därför är det kul att se, hur kom du ur den bubblan till den andra bubblan?
Jag är inte klar riktigt. Jag tycker det är spännande det du säger. Uh-huh. För jag kommer ihåg att det fanns liksom inga andra heller. Det fanns inga andra. Så den där idén om att det skulle finnas folk som gjorde de här resorna. Eller, jag tror inte vi hade. Alla var likadana. Alla hade träskor, afghanpäls och axellångt hår. Och stod och rökte i en rökruta. Alla.
Det är liksom sexigt.
Det var hela grejen. Det fanns ingen att vara avundsjuk på. Hello, vet jag. En tjej som började. Hon hade varit på Mallorca. Det var jävligt konstigt. Så. Det var
ja.
Det. Men så, ja, nu är jag klar med det.
Nej, men jag fattar.
Ja. Så därför har jag, då var frågan var. Nej, men så därför har jag inte haft någon bild. Så det är farsan som ändå, det är 70-tal och jag har frågat honom senare varför, hur kom det så att jag fick liksom gå hela högstadiet utan att läsa på eller att någon liksom, pappa var lärare trots allt. Men han ville inte bli någon sån här farsa som jobbig, tråkig lärarpappa, du ska vara duktig, så på något sätt hade han någon bild av. Så att jag liksom rasslade igenom högstadiet utan att riktigt fatta att man skulle plugga eller sådär. Jag var intresserad av historia, det var jävligt bra. För då, det tyckte jag var kul. Men de andra grejerna var jag inte så intresserad av alls. Det är tack vare honom. Han skickade in så att sökte till gymnasiet för mig. Mina kompisar och min tjej som jag är ihop med då, det var ju massa att plugga mer än så här. Det är ju helt onödigt. Fan, det är klart nu, nu ska man börja jobba. Det var tufft, eller så här. Man var ivrig att bli vuxen. Men gudskelov så sökte pappa till gymnasiet och gudskelov så var det för hög intagning på 2-årig social. Så jag kom in på samhälle istället. Och så flyttade vi samtidigt.
Hur kan samhällslinjen vara enklare att komma in på en social linje?
Ja, men det var en av också tror jag lägre. Vissa linjer, så att det har inte riktigt med. Det är bara antalet sökande väl helt
ja,
enkelt.
Så,
så att en del som vi upplevde som mer kvalificerade hade ändå lägre för att det var och så vidare. Då, vid det laget hade också huset vi bott i blivit utsett till Söderorts sunkigaste höghus. Och då tyckte min pappa att det fick räcka. Så då flyttade, då hade de sparat ihop och köpt något så här. Det här är då en del av, har jag förstått, miljonprogrammet. Det byggdes enorma mängder trälådor som skulle föreställa radhus. Och en sån hade de köpt in sig. Så då flyttade vi till helt andra sidan stan och jag började gymnasiet och plötsligt så heter människorna runt omkring mig inte Rogge, Mogge,
Sumpen. Nej, Ronny, Conny och Sonny.
Utan de heter Jonas och Claes Henrik och Ann-Louise. Och så har de på sig pullovrar och pluggar och läser i böckerna. De tar böckerna hem från skolan och pluggar i
dem. Så vad var det för områden ni flyttade till?
Ja, det var ett sådär nybyggt liksom komplex av trälådor på ett fält, radhusområde helt enkelt. Men det var Vällingby, det borde ju varit samma som Farsta, men det upplevde inte jag. Jag tyckte det var väldigt städat och lite läskigt sådär, som det blir att byta. Det är ju, jag tyckte nog att det var, skulle jag säga med ord idag, som en klassresa att plötsligt befinna mig i en annan värld där alla är skitduktiga och ordningsamma. Och de sitter inte alls i cykelstall på kvällarna med en mellanöl i en plastkasse. De hade helt andra vanor. I den nya miljön så började jag väl helt enkelt sakta men säkert skärpa till mig. Men sen så visste jag väl fortfarande inte, utan det är fortfarande farsan som fixar liksom körlar någonstans i bakgrunden. Som hjälper. Han var mattelärare då, hade liksom pluggat upp sig. Så jag fick bra, och vi höll sams och han hjälpte mig med det. Så jag fick liksom okej betyg i gymnasiet. Och sen så kom jag in på lärarhögskolan som på tur. De hade gjort om, ja, jag ramlade in där. Vi hade själv ingen idé, så jag gick och blev lärare efter det. Historia, det var mina ämnen, gudskelov. Historia älskar jag. Geografi, jättekul. Samhällskunskap, också intressant men lite svårare. Fast det var det ju inte. Det var ju soft utbildning.
Hur länge jobbade du som lärare?
Jag gick 4 år där och sen så vickade jag. Men då spelade jag i band. Det började gå liksom lite bra för vårat band och för mig. Så jag fick liksom åka ut och spela och det var skitkul ju att liksom först med egna band och sen så spelade jag, kompade jag en kille som heter Åke Nilsson. Kråkan var artistnamnet. Och så åkte vi runt och spelade på otroligt många ställen, små ställen. De åkte runt och spelade och det var skitkul och man fick liksom några hundralappar i fickan. Och så det var det jag ville göra. Så då ville jag, så jag övade gitarr som en blådår i flera år och vickade liksom i veckorna och så i helgerna var jag ute och spelade. Så jag hann liksom aldrig börja jobba på riktigt. Och det var också, jag var så ung när jag var väl 22 då, när jag går ur lärarskolan och jag fortfarande så här långt hår och något marijuanablad i örat eller liksom så här, försöker vara skön. Och så ska jag samtidigt sitta i lärarrum och ta upp frånvaron på folk som är nästan i min egen ålder. Det kändes, det var inte läge, jag var inte där.
Var du högstadielärare?
Ja, egentligen. Men jag hade kompetens att säga. Och när man vickar så kan man hamna vad som helst. Min historia, eller vad var det, samhällskunskapen ihop med geografin, då har 60 poäng och då så fick man. Så att jag var på gymnasiet också en hel del. Det var ju softare, helt enkelt. En del,
ja, och eleverna är ju lugnare.
Oh ja. Så jag fick en bra genomsnittsskärning på Stockholm för övrigt under de 3 åren. Det är en jävla skillnad då att vicka i Skärholmsskolan och Östermalmsskolan och sådär. Det var häpnadsväckande.
På tal om skilda världar. Ja. Berätta om skillnaden.
Det var stor skillnad. Jag kommer just vilket i Skärholmen var asjobbigt med liksom 14-åringar som man blir så förbannad och är så helt tvär. Och jag ska åka till stan med dem också. Det är några, det blir så jävla bråkigt och jobbigt så det var helt störigt. Östermalmsskolan var också störigt på annat sätt för att de hör att jag inte hör till deras stam, så de är jävligt oförskämda å andra sidan och dryga och respektlösa. Så det var på så sätt kanske, ja, det var sig likt fast på av olika skäl helt enkelt.
Ungdomar som ungdomar kanske.
Ja, kanske.
Men kunde du se skillnad på någon sån här snofsig mentalitet på Östermalmsskolan?
Ja, framförallt var det ju innehållet i liksom den utbildning de fick, så det är klart att de där borta hade en helt annan nivå på vad de lärde sig än i det bråkigaste segmenten i de bråkigaste skolorna. Det var en jättestor skillnad. Så det behövs inga liksom friskolor. Det är lugnt. Den där uppdelningen har ni ändå.
Du pratar 70-80-tal.
Uh-huh.
Och så här, det har gått över 40 år sedan dess. Och det är vi kvar på samma plats.
Ja.
Så här, vad hände med utvecklingen?
Men skillnaden är ju tyvärr större nu. Sverige är ju det land där inkomstklyftorna ökar snabbast. Åtminstone i EU, kanske i världen. Så att liksom, det har inte blivit bättre, utan det går ju ett käpprätt fel håll.
Hur hamnade du på radio sen?
Min dåvarande tjej sa så här.
Det var inte Kerstin alltså?
Nej, vet du om, hon var trogen fan till vårt band. Du är bättre på att prata mellan låtarna än att spela i dem. Och så tjatade hon på mig och stöttade mig och tog mig i hampan och ledde mig in till DI, tror jag. Hon hjälpte mig jättemycket. Cissi Renström förresten. Och så kom jag in på DI. Och det är väl kanske bland det viktigaste som har hänt i mitt liv, att jag fick komma in på den skolan och fick de möjligheterna. Och, det var helt otroligt. Jag var ju stolt som en tupp och livrädd. Förstås, det är man ju alltid när man kommer in på sån här utbildning och tror. Alla som jag har gjort det tror väl alltid att någon ska säga att det blev fel, det var inte du egentligen. Och jag var en av alla dem.
Och berätta, vad var det för utbildning?
Radioproducentutbildningen, så det halva delen handlar väl om journalistik rätt mycket. Vi får lära oss, vi får göra radioreportage och radiodokumentärer och läsa lite journalistik. Det är intensivt. Men likförbålt är det väl kanske en snabbkurs. Men jag tycker nog att vi fick rätt mycket på fötterna. Och andra året då, på den tiden, jag vet inte ens om utbildningen finns kvar. Då handlade det mer om gestaltande, om teater. Så då gör man en radioteaterpjäs. Och sen så är det liksom sista halvåret så slår man ihop allt man har lärt sig och gör något produktion. Vilket tenderar ofta att bli en till radioteaterpjäs fast liksom speglat av exekutörens bakgrund. Det blir ofta någon uppgörelse med någon, man tenderar att göra det. Och jag gjorde också någon berättelse om en kille som spelade i band. Men ja, det var en flummig historia. Men det gick bra. De köpte den på radioteatern och sen så fortsatte jag där. Så det första tiden jag var på radioteatern och var jätteglad och stolt över det och var ganska bra på ljud liksom. Jag var ljudvisionär kanske. Jag hittade på jättemycket. Mm. Och sen så fick någon upp ögonen för mig.
Hur lät det då?
Ja, nej, men jag ljudla. Det samplingsynten hade gjort. Det var ju liksom inträde i musikvärlden. Jag hade väl många trådar kvar. Jag gjorde fortfarande låtar och spelade med band. Så. Men radioteatern hade liksom inte börjat använda den här tekniken. Så där fanns folk som var väldigt häpna över vad jag åstadkom med hjälp av en sampler som de inte riktigt hade koll på vad det var. Så jag levde högt på den insikten och ljudlade jävligt friskt. Till sist tror jag det varit lite för mycket och någon tröttnade på mina ljudkompositioner.
Och efter det då, var det därifrån du kom in på Bullybumpa?
Jag gjorde väl, jag hade ett program på radio som hette Glädjetåget med sketcher som varit ganska stort nu. Det skulle nog, ja men jag varit lite känd för det programmet och det var väldigt populärt. Det var ganska Det var sketcher som var väldigt roliga. Och däremellan så återigen så hamnade jag liksom utanför. Jag hade ingen att vara med, så då fick jag, då var det Kerstin Fransén som var producent som tyckte jag skulle vara programledare. Och då var det ett program som egentligen inte hade något att presentera. Det var inga gäster, det var inte direkt sent, det var ingen som ringde in. Så jag fick skapa liksom en figur och en miljö som var självgående. Det blev lite grann prata för pratandets skull. Men jag försökte vara otroligt verbal och ha långa utläggningar och vara rolig och sådär. Så att jag blev ganska yvig i radion. Och då var det, då var jag via det castad till att göra Sommartoppen av Jan-Erik Sundqvist hette han, så då fick jag göra det några år. Och när jag gjorde det så hörde mycket namn här, Anita Bäckström på barnradion hörde mig göra Sommartoppen och tyckte att jag kunde vara någonting för tv. Så jag fick åka och göra en audition. Då tog jag med mig min Nalle som jag hade när jag var liten. Så jag hade en liten scen där han och jag pratade ihop. Och det föll i god jord och sen så fortsatte jag göra det i 4 år. Det var skitkul. Jag satt med, jag hade gjort ett litet skrivbord av skokartong till min Nalle som satt bredvid mig och var liksom, och så pratade jag med. Nallen hette för övrigt egentligen Christer Pettersson, döpt efter trummisen i popbandet Hepstar som var stora på 60-talet. Men Christer Pettersson var ju även namnet på den misstänkte mördaren av Olof Palme, så jag fick byta namn på Christer, så jag fick heta Benny efter Benny Andersson som spelade keyboard i Hepstar, sedan mera ABBA. Egentligen var det en noshörning som hette Benny. Men nu var det Björnen som fick heta Benny. Och så jobbade vi ihop i 4 år. Det är en av de bästa kollegor jag haft, måste jag säga. Vi hade väldigt kul ihop.
Var du också Björnens röst?
Nej, rösten, ja, det var bara jag som hörde vad Björnen sa.
Jaha.
Ja. Vad sa du, Benny? Nej, inte nu va? Alltså, vi ska det.
Så, ja, jag
så
fattar.
Så att man förstod.
Ja, du var ingen sån här buktalare.
Nej, var jag inte. Jag kan verkligen bli ambitiös och försöka lära mig nya saker och överträffa mig själv. Men nej, så långt gick jag inte.
Nej. Jag förstår. Så Benny kunde sagt vad som helst.
Benny kunde säga det mest ljudliga. Det var väl någon gång när han spelade Arabian Night, Tunisian Night. Han spelade en Charlie Parker riff på saxofon.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Din karriär har ju ändå varit befintlig inom tv-branschen. Du har ju funnits med hela tiden. Alla vet ju, du har ju blivit en folkkär programledare. Hur länge höll du på med Allsång på Skansen? Hur många år var det?
Var det 7,5 eller 8,5? 2003? Eller var det 2003? Jag vet faktiskt inte. Någonstans där. 7-8 år. Ja.
Okej, men innan vi kommer in på Allsång på Skansen, vad gjorde du efter Bullybumpa?
Då fick jag göra ett program som hette Direkt från Berns. Och allting pågår, jag har jobbat väldigt mycket, liksom, dygnets alla timmar, så allt det här pågår samtidigt på något sätt. Jag gör det här barnprogrammet i tv samtidigt som jag gör Glädjetåget, samtidigt som jag nog också jobbar med Direkt från Berns. Och det är inte så, alltså, jag tyckte det var roligt. Och lite livrädd för att liksom, en vacker dag så rycker de ju undan stolen för en om man ramlar i backen. Så är det ju. Och det finns ingen lojalitet i branschen här. Så att rätt vad det är så åker jag ur. Så är det lika bra att ha alla jobb igång samtidigt. Så det, allting pågår samtidigt. Och mitt i det här så får jag också göra ett program som heter Direkt från Berns. Som var ett direkt sänt program med musik, framförallt musikgäster, stora band och populära band, och sänds live från Berns helt enkelt vid Berzelii park. Så det gjorde jag, så det var väl liksom lite break så. Och sen efter det så började nog folk fråga efter mig och vet jag ska göra saker. Jag säger nej till rätt mycket. Sådär. Videograttis, kommer jag ihåg att någon ville att nej, det vill inte jag. Och jag tycker nog fortfarande att jag liksom, glädjetåget var ju lite så här kantigt, liksom on the edge shit så. Så jag tyckte inte att jag skulle hålla på med så här bred underhållning och så. Jag tackar jag till Bullen som är ett ungdomsprogram, så då gör jag det ett tag. Och det går också
med
bra.
Martin Timell?
Ja, fast jag är istället för han.
Ja, så. Du kom in efter Martin
Timell. Ja, det har varit min lott ofta i livet. Jag tar ofta över saker efter andra.
Och gör det bättre, tänker du?
Absolut. Då händer det äntligen grejer med produkten.
Ja, faktiskt.
Så att där klev jag in. Så jag det ett tag. Och sen får jag ändå någon fråga från SVT att göra underhållning. Så då är det väl... vad heter det då? Det kommer mera. Där hoppar jag in efter Martin Timell igen, för övrigt. Och så då gör jag det. Och sen så får jag göra... så läggs... det kommer mera ner. SVT gör lite konstiga... satsningar och som går i stöpet, så plötsligt så ska jag och Gunilla Nilas göra hoppa in och bara gör någonting, så vi syr ihop ett program som heter Sverige Sovjet. Jag hade en annan idé om ett program som skulle heta Sverige Sovjet, därför att Sverige Sovjet var det program som lockade, alltså ishockeymatchen Sverige Sovjet slår alltid rekord tittarmässigt, och nu när Sovjet inte längre fanns, varför inte använda den här uppenbarligen väldigt populära titeln till att göra på ett program eller någonting sånt här. Så vi gjorde program som heter Sverige Sovjet, som hade en förskräcklig, det var väldigt ambitiöst, det var morfade, det var mycket teknik och grejer, och vi fick ihop första programmet, men det kanske inte blev så bra. Vi fick ganska mycket på skallen först i början, och sen så blev det bättre mot slutet, men vi gjorde 8 program tror jag, och sånt. Sen försvann det ur tv-historien. Och jag med, för där tyckte jag att nu fick det räcka, nu vill jag gå tillbaks till och göra det där som jag trodde jag skulle göra egentligen. Så jag gjorde en föreställning med mina låtar och texter på Mosebacke. Satt ihop ett band. Ville ha med någon tjej som körade och frågade en tjej som hette Kerstin om inte hon ville vara med. Och jag undrar än idag vad jag tänkte den stunden. Det måste varit något mer än bara att de skulle vara med och sjunga. För sen gifte vi oss och har barn ihop idag. Så det var ju ett lyckokast, verkligen. Kanske det viktigaste beslutet i mitt liv att sätta upp den här showen, slår mig nu.
Och hur fick du tag på Kerstin?
Ja, men jag har umgåtts mycket med folk som spelar musik och med ett gäng tjejer som sjöng jazz och hade gått på Akis, och hon dök upp i det gänget.
Så du visste vem hon var redan innan du ville ha med henne i din show?
Knappt. Jag hade sett henne någon gång.
Och tänkt vad då?
Vilken söt tjej. Helt enkelt. Som man ju ofta tänker när man träffar
en
tjej. Ja, hon satt på soffkanten. Min lägenhet var som en liten hubb för de här.
Den var för lite, Kerstin?
Nej, men för, den var lite större än de andra. Så de hade nyckel, och så kom de ofta dit och satt där och repade. Och, sådär, så det var.
Och då var Kerstin med?
En dag när jag kom hem så satt hon på soffkanten i... Ja, jag kan visualisera bilden i, vad heter det, snickarbyxor. Det var tydligen, jag tyckte det var väldigt sött.
Var det som med pappa och mamma, kärlek vid första ögonkastet?
Ja, det var, så hade hon fantastiskt stort, lockigt hår som inte gick att missa. Ja, det var så det var nog egentligen det viktigaste som hänt, att jag hoppade av. Men så gjorde han den där showen med
henne. Vänta, innan du fortsatte.
Ja, jag kände att det gick fort där, va?
Blev Kerstin kär i dig vid första ögonkastet?
Det har jag ju faktiskt aldrig frågat. Men jag kommer ihåg, hon såg väldigt glad och finurlig ut. Det kommer jag ihåg. Jag kan liksom framkalla precis det ögonblicket i minnet. Så att det finns väl anledning att tro att någonting hände i varje fall. Ja, det var det. Nej, men sen spelade den här föreställningen på Mosebacke. Då kom det folk dit och tittade på den. Bland annat SVT-chefen Svante Stoxelius tyckte jag var skoj och rolig. Och så fick jag förnyad förtroende. De ville ha tillbaka mig. Då ska jag göra Melodifestivalen plötsligt. Och så småningom.
Vilket år är det här?
Det här är 99. Och Robinson, just det. Hela redaktionen för Robinson tvingade jag gå och se på min föreställning. Men då hade jag ju fått det jobbet redan på något sätt. Ja, det sprakade till där. Men det viktigaste av allt var att Allan Evans och Hans Marklund kom upp från Hamburger Börs och tyckte att jag var rolig mellan låtarna, som vanligt. Och de skulle sätta upp en ny grej på Hamburger Börs. Det skulle vara roligt. De hade upp det. Gästerna är gladast när de har fått skratta. Nöjdast är de. Det spelar liksom, det är det viktigaste, som ska göra en humorshow. Och då blev jag tillfrågad att vara med på den. Och det är väl den kanske lyckligaste stunden i mitt yrkesliv egentligen, att jag får jobba med roligt, elakt, aktuellt rea på Hamburger Börs. Det blir 15 år innan vi är klara. Men, och det...
Jag har sett dig där.
Har du det? Mm. Men visst var det väl roligt?
Jättekul.
Ja, tack.
Sen kommer inte jag ihåg alla skämten. Jag vet, det är jättekonstigt. Det var ju bara 20 år sedan. Men jag har varit på fler av de där rea.
Ja.
Roligt, elakt, aktuellt. Ja, absolut. Det är så konstigt. Nu när du drar upp det, jag bara, men gud, du har ju varit på några sådana där. Aha. Men alltså, du skulle kunna fråga mig vad jag åt till middag igår, så har jag glömt bort det.
Ja, jag med. Vad du åt, jag kommer vara jag åt.
Ja, nej, men alltså, jag minns ju typ ingenting. Det är bara en dimma i det här.
Herregud, så är det för mig med. Och det är inte så konstigt heller. Det har varit så mycket... Hela tiden så har jag jobbat parallellt. Det har aldrig varit att jag har jobbat med en sak i taget. Utan jag har alltid gjort tre grejer. För att jag har gått, för att jag har haft tur, för att det har varit så roligt och för att jag vet att rätt var det. Så det går fort i hockey.
Men jag tänker ändå så här, när man var programledare på 80-90-talet innan år 2000. Kabel-TV kom ungefär, i för sig i början av 90-talet där. Men innan det var det ju bara SVT i stort sett. Var konkurrensen lika hård då som den är idag med alla influencers och Instagram och allt? Hela den här AI-världen, vad man ska kalla den för.
Jag tror att kanske min smala lycka på sätt och vis var, du frågade initialt vad jag hade för plan eller när jag trodde, så att jag inte haft någon. Jag har konstant varit förvånad över det som händer, att liksom jag får frågan, att jag kommer in på det, att jag får göra radioteater, att de vill att jag ska göra barnprogram, liksom, jag är alltid, så att säga, jag känner alltid att jag är på topp. Det kan inte bli bättre. Och sen så får jag bullen. Och det kan inte bli bättre. Och sen får jag det här direkt från Berns. Ja, men herregud. Vilken grej. Det här får jag göra. Så, och jag tror ju alltid att det är det som är liksom pikar. Och sen ska jag gå tillbaks. Jag har alltid trott att det här, nu är det piken. Och sen får jag plötsligt göra...
Här kommer man till T-korsningen.
Ja, och sen... Eller, det är
bara en rondell.
Ja, det är en rondell. Jag ska tillbaks igen. Jag har alltid trott att jag ska tillbaks igen. Ja. Och så har det varit hela vägen. Och sen tog jag beslutet själv att nu ska jag tillbaks igen. Men då var det ju ettervärre. Då fick jag göra Robinson. Men herregud. Jag vet hur många tittare som helst. Det kan inte bli mer. Och sen rea. Det var ju också. Jag kan skämma ut mig fullständigt. Men det kanske klarar sig. Vi kör ett år. Och sen så började vi skoja om att det här ska vi göra i 5 år. Började chefen där Evans prata om. Och vi ska ta right. Och så gör vi 5 och så gör vi 10 och så blir det 15. Och det är liksom, det kan inte bli bättre. Och sen kommer en liten dipp någonstans 2014, 2015 när rea lägger ner. Då undrar jag, vad ska det bli nu? Och så att det, men det har ju rullat på ändå, tycker jag. Har du trä här någonstans? Nu måste jag, där, eller här, 1, 2, 3. Så måste jag göra hela tiden.
Men det finns ju också något fint i att man är ödmjuk och tänker att man faktiskt är ersättlig. Även fast du nu verkar helt oersättlig. Nej. Men så gjorde du allt som på Skansen också, det glömde du.
Ja, det var väl också. Alltså det var väl också.
Var inte det också? Det kan inte bli bättre.
Ja, men det var ju skitkonstigt. Att liksom, det var
det
ju ändå ett
existerande. Det har.
Ja, nej, det var skitkonstigt. Men det var, på sätt och vis var det väl en följd av att jag inte någonsin... För då hade jag gjort Robinson och vi hade haft vad det nu var, så här rekord, 4,2 miljoner tittare någonting på någon final och det var jättestort och sen puff så lägger vi ner det och då har ju inte jag någon idé i hela världen vad jag ska göra av och jag vet att liksom, det finns ju inget kontrakt med någon och allra minst SVT om att liksom som tack för att du var så bra, det gick så bra där så får du göra det här, sånt finns utan det är bara puff, det släcks och man myggas av och så är det in i mörkret och då fick jag en fråga om att göra bakom filmen till Allsång och bakom filmen det är så här som man praktikanter från mediaskolor får en kamera och går runt och vifta med
och liksom samlar material och sen klipper man ihop det med programmet och det blir det en bakom film. Så det är inte, från att du liksom har haft den där stora tv-grejen med Robinson och alla dess tittare till att vara den som ska göra bakom film, det kanske inte var liksom karriärmove så egentligen. Och hade man haft någon stolthet hade man kanske sagt nej, men nu tycker inte jag att jag har råd att hålla mig med det och kom på någon grej. Men jag leker, jag gör så här. Jag säger att jag pryar som Lasse Berghagen och så springer runt i blå kavaj som han gör. Så blir det liksom, så tycker folk att jag är lite rolig och sådär. Och så gör jag det och sen så kommer jag ju på också att fasen, han har gjort det i 9 år, han kommer ju lägga av. Så om jag sitter på en pryoskylt och säger till alla att jag pryar som Lasse. Och när han lägger av så kanske den som har pryat ligger bra till. Och det är ungefär så det gick till.
Du hade en bra fingertoppskänsla.
Ja, jag har någon liksom vag idé om att jag vågar inte... Jag har aldrig vågat föreslå mig själv, tror jag, vad jag vet, till något jobb. Men däremot haft... Det var som när man var liten.
Men du håller dig framme där.
Om man gillade någon tjej eller så. Så kom jag på, alltså ett trick var att man kanske inte vågar gå fram, men om man vet om att den här tjejen går och rider i Ågesta liksom, då ser man till att gå där när hon, då råkar man gå förbi och säga hej, och så när man ses i plugget nästa gång då har man anledning att säga hej och så lär man känna, så man har någon plan.
Och du och Kerstin är fortfarande ihop.
Mm.
Det är fantastiskt, så länge har ni...
Varför är det fantastiskt?
Det är med vad fasen alla skiljer sig.
Ja.
Inklusive mig själv.
Ja.
Vad är det som har fått... Hur många år är det nu? 20...
Vi träffas 99. Så
ja, 24 år sedan.
Ja.
Jag trodde din pappa var mattelärare.
Ja, men han var dålig. Han var bra på huvudräkning för sig, det var han. Ja, men han, det var nog samma. Han fick inte bli den... Han hade nog gärna blivit historielärare, tror jag. Men det, han kom inte in.
Han var nog säkert jättebra. Men 24 år, hur har du fått det att hålla?
Jag tror inte jag förstår frågan riktigt. Det har inte känts som en utmaning riktigt. Vi har väl haft kul. Vi har jobbat. Jag tror att det är att vi har roligt. Att det händer ju mycket i bägge våra liv. Hon har ju liksom haft en resa på sin kant som har liksom varit fantastisk. Det har varit jättekul. I början där då var det mycket melodifestival och köra. Liksom var med där som var roligt och liksom kul uppdrag, och sen har hon haft, hon jobbar ju musik, så det är liksom riktigt tråkigt, kan ju, jobbigt kan det bli, men tråkigt tror jag fan inte hon har det någonsin, och sen så, ja, men hon har haft kul och sen var det ut och turnera med lite av varje.
Jag tänker mer er relation.
Ja, jag pratar om den på sätt och vis. Och sen, så jag tror att vi liksom, dels är vi ifrån varann ibland då. Och liksom, vi går inte och nöter och gör samma sak. Ingen dag. Det är väldigt rörigt i våra liv. Så jag tror att tråkigt har vi nog aldrig haft.
Finns det en passion fortfarande?
Ja, tycker jag. Alltså, det var konstigt. Så jag,
inte när jag frågar Kerstin.
Jo då. Jo, men det tycker jag att det gör. Alltså, det jag var på vippen att säga... Fast det låter så klyschigt, mer nu än någonsin. Det låter bara så pajigt. Och,
nej, jag tycker det låter säga. Fantastiskt.
Ja, jag tycker när folk jag kräks när andra säger det.
Ja, men jag bara...
Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men så tycker jag nog. Jag kommer inte ihåg att det varit starkare band och känslor mellan oss tidigare än vad det är nu.
Men du säger så att det låter klyschigt. Ibland kan det låta klyschigt när vissa säger ja, vi växte ifrån varandra och vi växte ihop.
Ja.
Men å andra sidan, det är ju så.
Jag tänker, och så, du vet rätt vad det är, så säger man att det är humorn, att vi skrattar. Jag tror att vi gör det. Ja, vi gör ju det.
Ja,
ja, vi har,
och vad är grejen? Är det inte fantastiskt att man får höra lyckosamma historier? Eller jag älskar att höra lyckliga...
Men mest av allt är det att vi känner, liksom, det är klart att man är irriterad ibland, men vi känner igen oss själva i varann. Alltså, man har en stor förståelse för den andra. Det tror jag på något sätt, jag kan inte sätta finger på, men det är någonstans där det ligger. Att den bild hon har av mig stämmer överens med vad jag själv har. Alltså,
ni är synkade.
Ja, på något sätt. Ibland så gör man någonting konstigt som är idiotiskt och så säger den andra, men jag förstår. huvudsakligen då när det är något man har gjort mot någon annan. Då
men det kan vara att ni är lite av, också, lite av själsfränder.
Ja, kanske.
Förstår att man förstår varandra rent själsligt.
Jag tycker vi förstår varandra rent själsligt.
Men jag tänker så här, under alla de här åren, så här, har du aldrig blivit attraherad av någon annan? Eller jag menar, jag kan tänka mig att många har dragit till dig ute på krogen ut och du kändis.
Jag tycker faktiskt. Jag tror också att jag...
Du har stängt den dörren kanske?
Ja, så kan man. Jag stängde den dörren.
Du ser så. Bara Kerstin.
Ja, jag skulle dyka upp, jag skulle springa därifrån. Och så. Alltså det, nej, men jag tror helt enkelt att det var liksom... Jag tror hon också gjorde det. Jag tror inte vi har ens lekt med tanken riktigt. Så. Det låter också enkelt. Och,
men ni har två barn. Jag menar, så som man förstår på dig så jobbar du ju väldigt, väldigt mycket. Eller har framförallt. Mm. Jag vet inte hur ditt liv ser ut just
men
nu.
Men nu har ju brakat loss som jag aldrig varit med om. Helt plötsligt ska jag plötsligt det här och göra en podd mitt i allt.
Kan det bli bättre än så här?
Sen ska jag ju iväg, herregud. Jag ska ju P1 efter det här. Och innan var jag på några jävla möte om böcker. Och,
men Anders, kan det bli bättre än så här?
Kan det bli? Nej, men så är det ju. Det här är ju fan, alltså...
Du kommer tillbaka in i rondellen.
In the zone. Peppa. Nu är
Peppa, ja exakt. Ja, peppa. Får vara med i Bettinas skilda möten. Det är ju perfekt. Ja. Era barn, förstår de hur bra de har det med två lyckliga föräldrar?
Jag tror de förstår hur bra de har det. Jag vet inte. Man har väl ingen referens till någonting annat. Så. De bor ju liksom ganska ombonad del av världen. Så att det, man har väl ingen större inblick i alternativa världar. Så. Men jag tror absolut att jag upplever dem som tacksamma, obortskämda och sådär. Så att, ja, jag tror att de tycker att de har det bra och att de uppskattar det. Inte att de tror att det är självklart.
Jag tänker, du har ju precis lagt av med Robinson nu. Din senaste. Hur många år har du hållit på med Robinson?
Om du total, innan alldeles så blev det min sjätte säsong detta.
Från 99 till nu?
Ja, jag gjorde 99 till 2003. Och sen så har jag inte gjort Robinson förrän...
Fyra år. Och nu har du gjort två
säsonger. Fem faktiskt.
Fem?
Ja, nu har jag gjort en säsong.
Nu har jag gjort en säsong. Ja. Varför hoppar du av nu?
Nej, men de gjorde en extra säsong. Och jag fick frågan om jag ville hoppa upp och göra den.
Och hur kändes det efter alla år?
Skitkul var det. Det var jätteroligt och var så konstigt, märkligt bekant. Liksom. Hoppa i de där kakikläderna och gå på en sandstrand och prata rakt in i en kamera och blänga och säga några allvarsamma ord på sjörövarspråk. Det var väldigt bekant och det var väldigt roligt och så älskar jag vara... Jag älskar ju på något sätt alltså regnskogar och tropiker och spännande miljöer och syrsor och som spelar och ödlor som krafsar omkring. Jag tycker det är jäkla härlig miljö att vara i.
Skulle du säga att Robinson har förändrats sen de första åren du var med?
Absolut, ja.
Får de äta mindre mat? Eller
ja, den biten är ganska lik tror jag.
De får ingenting med andra ord.
Ja, de får ju färskvatten.
Man kan ju bli riktigt sjuk på allvar. Är de inte lite väl hårda mot alla som är med tänker jag?
Ja, jag tycker att det är jävligt tufft. Speciellt i början när de ramlar in i det där. Så det är ju, då och då är det ju några som inte riktigt är beredda på hur tufft det är. Eller som... Ja, men att omställningen blir för plötslig så att precis i början är det skört värmen och även om det finns vatten alltså man svettas så mycket, man måste dricka så jäkla mycket så det är svårt att komma ihåg och liksom pimpla i allt det där vattnet och så den här bristen på mat och nya miljön, allting och sover dåligt, kallt på nätterna, varmt på dagen. Så att det är ju lätt hänt att någon i början mår väldigt dåligt. Så. Men det är inte meningen att man ska få bestående men av det här. Vi har ju gott om läkare och liksom närvaro av sjukvård. Så att, långt innan det händer så utgår jag från att det har, liksom man plockar ut någon.
Ja, jag förstår. Men sen också så tänker jag att det är så jäkla krävande. Jag har ju tittat på en del Robinson. de gör ju fysiskt krävande tävlingar.
Ja, jag förstår faktiskt inte.
Hur fasen klarar man utan mat på det i kroppen?
Ja, att de ens orkar.
Ja, det är helt otroligt. Ja. Jag tycker alla är fantastiska som är med.
Ja, jag tycker också
jag det. Säger det enda programmet jag inte kan tänka mig vara med.
Men det värsta av allt, tror jag, det är, liksom, det är ju när det är sandlopper. Eller jag vet, det är väl olika för olika, men det skulle jag tycka var det allra jobbigaste. Det är ju jobbigt nog att men vissa ställen vi har bott på så har ju vi också haft sandlopper. Så, alltså den klådan är ju outhärdlig. Så att, ja, de är
då
tuffa
allihop. Då får man inte ens
allihop.
En salva och...
Nej, det spelar ingen roll. Det finns ingen salva i världen som hjälper mot klåda i någon form, allra minst det där. Så att, nej, för fan. De är tuffa tycker jag.
Då får de ha sunscreen?
Ja, det måste de. Annars så blir det är så otroligt. Det var nu, när vi nu kollade igår så var det en tävling. Jag ser liksom, skjortan jag har är alldeles blöt och jag gör ingenting. Jag står i solen och det är lite olyckligt då. Så att, gör man det en liten stund så blir man snart bränd, helt enkelt.
Men du har ändå tyckt att det var, skulle säga att det var det roligare än Allsång på Skansen att göra? Robinson, det är två helt olika saker.
Ja, jag tror att det är två helt olika saker. Det är, Robinson är ju den här miljön förstås, och sen är det också som jag sa förut, alltså jag har alltid jobbat med flera saker samtidigt, och när jag är iväg och gjort Robinson, då är jag ju på andra sidan jorden. Det finns inga andra möten, inga plötsliga liksom ärenden som ska göras, utan så på sätt och vis uppstår det ett lugn där. Även om det är mycket att göra faktiskt. Att det, liksom, det är alltid man ska med någon båt och någon tävling ska igångsättas. Och några frågor ska förberedas och ett öråd ska finnas i bakfickan. Men det är ändå ett lugn, för det är ingenting annat som pågår. Allting kretsar kring det. Så tillvida finns det, är en av många parametrar som är bra eller härligt med att göra Robinson. Sen var ju Allsången, det är klart att liksom, den där... miljön och står mitt ibland så mycket för mesta bra och fin musik var ju otroligt roligt. Och publik, det tycker jag jättemycket om såklart. Det är som en sån här cirkushäst, man börjar vakna till liv om folk klappar i händerna så. Då spritter man till.
Och där jobbade du med frugan?
Mm, hon jobbade innan mig och efter mig. Hon har nog avverkat flest programledare, alltså hon har stått där i 13 säsonger tror jag. Jävligt mycket mer än både mig och Lasse. Så ja, men hon var där, ja.
Och hur var det att jobba med frugan bakom det då?
Ja, men det är ju jättebra. Det är ju väldigt praktiskt. Och samma jobb och kunna prata om samma människor och liksom ha samma irritationer och glädjen liksom. Så att,
och ni håller ju alltid med varandra.
Ja, men på jobbet gör vi nog det.
Ja, inte hemma.
Nej, men sen fick ju, hon är ju väldigt, hon är ju proffs helt enkelt. Hon är musiker. Så där jag har ju liksom fått mycket coachning. Jag kan alltid fråga om det ska vara, om det är subdominanten nu eller om det är dominanten bara eller vad det nu är. Så jag kan alltid få, eller coachning. Och röst, hon är ju röstpedagog. Det har jag ju behövt mycket hjälp med också genom åren. Så att...
era barn musikaliska?
Ja.
Kul.
Men de är inte riktigt påt. De är sjunger skitbra. De har så jävla lätt för sig. Men liksom, de spelar ett piano och så sitter de i 10 minuter och då har de liksom, de fattar. Men det är inte samma grej. Det finns så mycket annat. Kanske allra mest om du är kille och det är dataspel, så du får belöningen på en gång. Du liksom, det händer grejer. Allt du vill göra kan du göra på en gång. Med ett instrument som vi var inne på i början, det är ju ändå en kamp att liksom övervinna. Och det låter för täskigt. Och det tar så lång tid innan liksom den där, att plinka en melodi blir ett helt akkord, blir en helt låt. Det tar så lång tid som man inte är van vid riktigt nu. Men om man börjat och nu i helgen så har det spelats piano och igår så spelades det gitarr istället för att plugga historia, och då vet jag inte vad jag ska säga. Då blir jag så glad, så skit i plugget, du spelar gitarr för fan.
Ja, men jag förstår känslan.
Mm.
För man blir så glad i själen själv. Det är ens egen passion på något sätt.
Ja, och jag vet ju vilken liksom lycka det har varit i mitt liv. Att alla, eller jag vet inte om det är alla, men man måste ju för mig, känns man måste få ut det där som man bär på inom sig. Om det är, man har någon känsla, man ser någonting, man får en idé, man söker ett uttryck. Jag skulle vilja vara bra på att måla. Jag tror att det ändå är optimalt att liksom i färg eller formera liksom det man har inom sig. Det tror jag är en bra form. Eller skriva såklart. Eller spela ett instrument. Eller att ha den här ventilen är så otroligt viktigt. Och ibland kanske också att man har... Eller tälja eller snickra. Liksom man måste få ut den där andra delen. Det som är en stor del av att vara människa. Fantasin, det osägbara, det drömda, det liksom ogreppbara. Att ändå formulera det, omvandla det i någonting. Och då kan musik vara en jättebra grej för det.
Skulle du kunna tänka dig att göra Robinson igen?
Mm, det skulle jag kunna tänka mig att göra.
Nu tar Pam över efter dig här, eller? Mm, mm. Hur känns det då? Hade du velat vara kvar eller...
Frågan gällde att göra den här säsongen och jag tycker att jag är jätteglad över den här säsongen. Sen är det inte hugget i sten heller. Vi får väl se om de gör 2 säsonger per år och de tar något sånt beslut. Och antar jag att frågan kommer tillbaka, så då tar jag ställning till det när det händer.
Nu ska du göra allt för Sverige.
Ja.
Och du söker upp ättlingar i USA och tar hit dem till Sverige.
Alltså svensk-amerikaner som de som utvandrade för 100-150 år sedan, när Sverige var ett land som alla ville fly ifrån. De får komma hit och söka sina förlorade svenska rötter, och det blir ju väldigt känslosamt när vi ger dem deras historia och de som kommer hit för dem. Är det väldigt angeläget. De har sökt till programmet av en orsak, och nu är de här. Och de vill veta varför deras familj har blivit som den blivit. Varför de är som de är. Och vi är förstås inte sena att leta efter ledtrådar i deras familjs förflutna som skulle kunna synka med det. Och då blir det väldigt känslosamt när de... får sin historia.
Hur hittar ni släktingarna? Är det sådana här DNA-test som många gör?
Nej, det är ju jätteduktiga researchers som castar. Det är samma tjejer som castar till Hollywoodfruar och till alla möjliga program. De är väldigt, väldigt duktiga, och de listar ut var hittar vi svenska ättlingar och rättsnår. Alltså som jag förstår, i USA så vet man, I'm Italian, säger någon. Och med det menar de att min farfars mor kom från Italien. Och då är de Italien. Så man vet var man härstammar ifrån. Och samma sak är det då förstås med svenskar. De vet att de är, så att säga, svenskar. Och inte helt sällan så har de någon anknytning till en svensk förening. Eller varför inte svenska kyrkan eller en svensk församling. Eller de går på, liksom, på en del orter så har de ett Vasalopp. Eller de firar midsommar eller någonting. Så att de har en connection. Så att det gick och så, de första gick då att hitta den vägen. Sen tror jag att det har spridit sig hyfsat mellan svenskar som svenskättliga. Så att det är nog fortfarande så att de inte behöver söka med ljus och lykta. Men däremot gäller det att fiska fram de som är roligast, mest spännande.
Det slog mig en tanke här att svenskar som flydde på grund av dåliga skördar från bland annat Småland på 1800-talet, de har kvar sina traditioner och tagit det med sig till USA. Det säger man ingenting om. Men om några invandrare gör det i Sverige, det är bara så här, ta seden dit ni kommer. Men vad är skillnaden egentligen? Och det är väl härligt att de kan få ha sin midsommarfest där och åka Vasaloppet och vad det nu är. Men det är inget, det är så här, är det ingen som kan tänka så här, ja, det är mänskligt att man gör det.
Det är konstigt, läser man om i Chicago då, i början av 1900-talet, så är det Sveriges det mest, om det är mest svenskar eller näst mest svenskar i världen i Chicago, fler än Göteborg i varje fall, kanske inte mer än Stockholm. Och de har en egen community. Dels så finns det Swedish Hollow som är lite slum, men liksom, det finns tidningar på svenska, det finns en hel kultur som är svensk. Och så tänker man, fan vad ballt, fan vad coolt.
Ja, så, ja.
Och sen så förstår vi att de är så snabba att assimilera sig, så de tappar språket och alltihopa. Och så tänker man, fan vad synd.
Ja, precis, precis.
och så förstår man att, ja, men det, vänta, det här är ju omvänt samma sak här. Att det är så viktigt att assimileras, men vänta nu, det fanns ju någonting. Sett från andra sidan så är det ju väldigt sorgligt att rötterna kapas av, helt enkelt.
Så är klart. Man, ja. Och det blir det som blir det här mångkulturella samhället, att ja. Alla kan bidra med sin kultur. Ja. Det är det som är häftigt ja. På något sätt. Samtidigt som man klart ska värna om svenska traditioner och ja. Den svenska kulturen, men det är en helt annan sak.
Men borde kunna leva parallellt, va?
Ja, men, och det gör ju det. Jag lever ju parallellt.
Ja.
Jag firar ju midsommarafton och jag firar julafton, samtidigt kan väl jag också få fira det som är arabiskt då.
Ja.
Vem bryr sig? Det är bara en sak till att fira.
Eller vad heter det? El-Fayd? Vad heter det?
El-Futur. El-Futur. Den... Ja, men det är efter Ramadans slut.
Ja, den skulle jag vilja vara med på. Ja, jag tycker man ska plocka. Det finns ju olika festivaler, olika seder. Vi har snott så jävla mycket från USA. Och det, liksom,
det är helt okej. Okay. Halloween. Halloween.
Det är så tråkigt. Det finns ju den här Happy Diwali som indierna har. Den är skitrolig. De målar korna och dekorerar. Det kunde man, man skulle plocka lite olika.
Absolut.
Allt behöver. Jag tycker det är lite pajigt att vi liksom... Halloween, den känns...
American
den är
Pie.
Mycket.
American Pie. Ja.
Då skulle jo, men, Happy Diwali tycker jag varit roligare.
Ja, men bara den grejen att så här, ja, vi kan ta hit Halloween. Ja, det är västerländskt amerikanskt. Ja, men det är fortfarande inte vår tradition och vår kultur.
Nej, jag tycker men det kan vi prata, den känns påklistrad.
Den kan vi prata ett helt avsnitt om. Hur ser ditt liv ut om 5 år?
Ja, det har hänt så mycket nu. Alltså pandemin var ju jobbig för oss alla på olika sätt. Och i den branschen som jag verkar vart ju, framförallt när man är inte anställd utan man frilansar, så blev det ju läskigt liksom att sitta i soffan hemma och stirra i väggen och hitta på själv. Jag satt och skrev, men jag skriver saker och så här, så man försöker hålla igång. Sen hade jag väl ändå tur. Det dök upp lite olika saker. Historiepodden, Svenska Folkets Historia, som ni tycker jag ska lyssna på, den dök upp. Det var väldigt, väldigt kul. Men det var ändå läskigt att känna att ja, men nu är vi där. Liksom. Nu är det inte på topp längre, som det varit så ofta. Utan nu är det nog ändå att man blir avmyggad och lamporna släcks och så backar man ur från scenen. Och sen så bara sprakar det som hände också. Jag började säga ja till allting helt plötsligt. Jag är med. Ja, men, ja, jag kommer. Ja, jag är med. Ja. Saker som jag liksom varit försiktig med förut. Eller, det ska nog inte vara. Det där är inte mitt sammanhang. Eller det där kanske är pajet eller så. Men så här, ja. Och det var väldigt roligt. Plötsligt är jag på liksom, nya ställen. Träffar nya människor. Och är med på en... Ja, och det ena ger det andra. Och så liksom... Jag tror att det, hade jag inte gjort det, så tror jag inte de hade kommit på att fråga mig om Robinson, om inte hade liksom skvalpat omkring lite här och var och stuckit upp huvudet. Så att det satte igång någonting. Så nu är det, som jag var inne på, det är så mycket på gång nu helt plötsligt som det inte har varit på jättelänge. Så jag tror nog att jag håller på med en massa saker. Jag har en pjäs just nu i Uppsala, Olof, om Olof Rudbeck, en komedi eller om det är en musikal eller om det är både och, som går jättebra och som är jätterolig. Och det är sån, att övervinna den, att sitta med ett tomt pappersark och hamra pannan mot skrivbordet och frakta sig själv för att man har sagt ja till att det liksom faktiskt är på scenen, funkar och går jättebra. Den resan är jätterolig och nu vill man ju vara med om det igen. Så om 5 år, ja, då har jag förhoppningsvis betat av en föreställning till som gick lika bra. Och så skriver jag lite mer än jag gör idag.
Tack för att du kom hit.
Ja, det var så roligt så.
Tack.
Tack för att jag fick komma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.